Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag informera om vår bibelhelg den 9 och 10 maj över Esters bok. Det är vår lärare i missionsvetenskap Erik J. Andersson som undervisar tillsammans med Timo Lato. Erik har skrivit en bok över Esters bok och den boken ingår i anmälningsavgiften. Gå in på vår hemsida för mer information och anmälan. På vår hemsida kan du också läsa om årets sommarbibelskola för unga vuxna. Ett ypperligt tillfälle, 3 dagar i augusti, för fördjupning för unga och kanske också för någon en aptitretare för teologiska studier på FFG i höst. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för andra söndagen i påsktiden hämtar vi i Johannes evangeliet 21 kapitel, verserna 15 till och med 19. Avsnittet är hämtat från Johannes evangeliets epilog som utgörs av hela kapitel 21. I grova drag kan evangeliet delas in i 4 delar, prologen i kapitel 1, vers 1 till och med 18, tecknens bok 1-19 till och med slutet på kapitel 12 och härlighetens bok kapitlerna 13 till och med 20 och så epilogen i kapitel 21. En del av tecknen i Johannes evangeliet följs av en utläggning eller förklaring, så till exempel efter brödundret i kapitel 6. Det här mönstret föreligger också här i kapitel 21. 7 av lärjungarna, varav en är Petrus, ger sig ut för att fiska. De får inget på hela natten, men när de på Jesu befallning kastar ut näten på nytt på morgonen får de en stor fångst. När de sedan äter tillsammans följer det samtal mellan Jesus och Petrus som utgör dagens evangelium. Petrus ska hädanefter fiska människor, men till skillnad från en liknande berättelse i Lukas 5 används inte just det bildspråket. Bildspråket skiftar. Fiskaren ska hädanefter vara en herde för Jesu fårahjord. Det föreligger flera indirekta hänvisningar bakåt i evangeliet. Lägg till exempel märke till hur Petrus genomgående kallas Simon, Johannes son, i de här verserna. Den formuleringen förekommer bara en gång tidigare, nämligen i samband med Petrus kallelse 1:42, där Jesus säger: du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas. I följande vers 1:43 förekommer också orden följ mig, så som i vår text. Det är enda gången i Johannes evangeliet då, förutom när de riktas till Petrus här i kapitel 21. Parallellen understryker att Petrus nu får göra en ny start med Jesus och på nytt följa honom. Herdetemat påminner om kapitel 10 där Jesus framställer sig själv som den gode herden som för sina får i bet. De 3 frågorna Jesus ställer till Petrus, de återspeglar de frågor 3 till antalet Petrus fick på översteprästens gård i kapitel 18. Och något som Jesus hade förutsagt i 13:36 och framåt. Att den här parallellen verkligen är explicit, det understryks av att utfrågningen vid båda tillfällena sker vid en koleld. Samma ord, anthrakia, förekommer i 21:9 och 18:18, men det syns tyvärr inte i de svenska översättningarna. Så liksom Petrus förnekade offentligt inför andra får han nu bekänna offentligt inför andra. De inledande orden hotte on eristes han leggei, när de hade ätit, säger Jesus, antyder inte att Jesus skulle ha tagit Petrus åt sidan, utan att samtalet påbörjas inför de andra. Formuleringen som sen kommer i vers 20, alldeles efter vår textläsning, om att lärjungen som Jesus älskade följer efter, antyder att Jesus och Petrus under samtalets gång har rört sig bort från de andra. Vad gäller syntaxen föreligger inga direkta svårigheter i texten, men det betyder inte att texten är utan utmaningar för översättaren. Översättaren ställs bland annat inför svårigheten att värdera Johannes användning av synonymer. Men vi börjar i vers 15 och med den första frågan. Simon Ioannou, agapas med pleon toton. Detta uttryck pleon toton kan förstås på tre olika sätt. För det första, älskar du mig mer än dessa i meningen än du älskar de andra lärjungarna? Det andra alternativet är, älskar du mig mer än dessa ting? Toton kan tas som både maskulinum och syfta på personer och i neutrum och syfta på saker. Vad som då skulle avses med saker tog det vara Petrus fiskeredskap och hans fiskebusiness. Den tredje betydelsen eller möjligheten är, älskar du mig mer än dessa i meningen än dessa gör, de andra lärjungarna. De allra flesta översättningar översätter enligt det sistnämnda alternativet. Petrus hade ju i 13:37 sagt att han var beredd att ge sitt liv för Jesus om så ingen annan gjorde det, och han och ingen annan hade dragit svärd i ett semane. Men sen hade han också fallit djupare än någon annan. Det första alternativet, det brukar uteslutas, det här att han skulle älska Jesus mer än de andra lärjungarna, eftersom ett sånt tema inte dyker upp någonstans i boken. En del kommentarer föredrar dock alternativ 2, att Petrus ställs inför valet att välja Jesus och hans uppdrag eller att fortsätta sin jordiska affärsrörelse. Alternativ 3 förutsätter att dialogen påbörjas medan de andra lärjungarna finns där runt omkring. Sen kommer vi till frågan om Johannes användning av ord och dess valörer. När Jesus frågar Petrus om han älskar honom använder Jesus verbet agapao på grekiska. Men när Petrus svarar använder han verbet phileo. Och båda de här orden, agapao och phileo, betyder att älska. De svenska översättningarna har fått fram denna skillnad genom att översätta agapao med älska och phileo med att ha kär. Samma mönster föreligger också vid den andra frågan, men vid det tredje tillfället använder även Jesus phileo, och sedan så står det att Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade honom, och då används återigen phileo, och Petrus svarar också med att han phileo Jesus. Så frågan är, vad ska man nu göra med detta mönster? En del menar att det här föreligger en grundläggande skillnad mellan de båda verbens valörer och att valet av ord här kommunicerar en djupare mening. En del, bland annat den gamle bibelutläggaren Westcott, menar att agapao uttrycker den högre kärleken och att Petrus val av phileo innebär att han bara förmår att sträcka sig till den naturliga kärlekens känsla. Agapao skulle då vara ett uttryck för den gudomliga utgivande kärleken och phileo mer för en vanlig naturlig mänsklig kärlek. Andra, bland annat Trench, menar tvärtom att agapao uttrycker den filantrofiska osjälviska kärleken men utan en emotionell anknytning, och att denna är för kall för Petrus som i sitt svar vill uttrycka sin känslomässiga tillgivenhet för mästaren. Vi möter alltså två diametralt motsatta uppfattningar som företräds av två av 1800-talets främsta experter på grekiska. Dagens bibeltolkare tenderar emellertid att avvisa båda positionerna med hänvisning till Johannes egen användning av de båda verben. Det är bland annat så att båda verben, både agapa och phileo, används i uttrycket lärjungen som Jesus älskade. Jämför 20 vers 2 med 21 vers 7. Båda verben används för att uttrycka att fadern älskar sonen. Jämför här 3:35 med 5:20. Båda verben används när det står att Jesus älskade Lazarus. Jämför 11:5 med 11:36. Och de är utbytbara när det talas om Jesus kärlek till sina lärjungar. 11:3 och 5, 15:9, 16:27. Och jag har har också listat de här olika ställena i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Det mesta tyder alltså på att Johannes, som en god författare, varierar sitt språk med synonymer. Det understryks av tre andra ordpar i de aktuella verserna. Bosko och poimaino, att föda och ta hand om får. Arnion och probaton, lamm och får. Oida och ginosko, som båda betyder att veta, att känna. Och ett sånt här mönster är inte begränsat i det här avsnittet. Se till exempel på kapitel 16, verserna 5-10. Där används inte mindre än tre olika verb för att uttrycka Jesu bortgång och tre olika ord för sorg i 16:20-22. Och å andra sidan, i kontrast till det här, kan Johannes använda ett och samma ord med tre olika mening, som till exempel hur han använder kosmos i kapitel 1, vers 10. Det viktiga i vårt avsnitt är nog inte de eventuella nyanserna i verbet älska, utan hur den kärlek uttrycks, nämligen genom lydnad. Jämför här 14:15 och 14:21. Petrus kallas att ta hand om Jesu flock på samma sätt som han själv, alltså mer än den herde som är lejd, 10:12-13, genom självuppoffring och möjlig död. Modellen för denna herdevård är beskriven i Johannes 10, men går ytterst sett tillbaka på Gamla testamentets beskrivning av Gud som sitt folks herde i Psaltarpsalmen 23 och i Hesekiel 34. Notera mönstret. Jesus frågar om Petrus älskar honom mer än de andra, alternativt mer än hans fiskeindustri. Petrus hänvisar tillbaka till vad Jesus själv vet och säger inget mer än att han älskar Jesus. Andra gången frågar Jesus bara om Petrus älskar honom, och Petrus svarar ja, han älskar honom. Jesus frågar honom för tredje gången om han har honom kär. Petrus svarar återigen att Jesus vet allt och han vet att han har honom kär. Den andra delen av den här korta textläsningen handlar ju om Jesu profetia om Petrus död. Kommentarerna är lite delade om huruvida att sträcka ut sina händer är en allmän hänvisning till att händerna blir bundna i samband med ett gripande, eller det mer specifikt syftar på att händerna blir bundna till patibolumet, alltså tvärbjälken på korset. I vilket fall kan vi konstatera att Clemens av Rom cirka år 96 i sitt brev till korintierna nämner att Petrus lidit martyrdöden i Rom. Han nämner dock inte hur. Däremot skriver Tertullianus omkring år 212 att någon annan spände bältet omkring honom i samband med hans korsdöd. Och ännu senare källor, bland annat i de så kallade Petrusakterna, så sägs det att Petrus begärde att få bli korsfäst upp och ner. Till sist, notera att evangeliet för nästa söndag, tredje påsktiden, är Johannes 10:11-16. Så att man inte avverkar den texten om herden i förtid. Eller se det som en möjlighet att skapa en cliffhanger inför kommande söndags predikan.